Budord nummer 7. Du ska inte underskatta svenskan i arbetslivet.
För framgång i tjänsten ska du vara flytande på finska och engelska. Kunskaper i svenska ses som en fördel. Vi förutsätter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och goda kunskaper i svenska och engelska. I bästa fall står det så här i en arbetsplatsannons. Men i många fall nämns svenskan numera inte alls som ett kriterium för ett jobb. Åtminstone tidigare hade ju alltid hetat att svenskan är ett riktigt trumfkort på arbetsmarknaden. Men stämmer det här idag? Jag har träffat en rekryterare, en utbildare och en forskare för att ta reda på det här. Men först så är det viktigt att konstatera att det ju egentligen inte finns en finlandssvensk arbetsmarknad. Det svenska i arbetslivet är en integrerad del av hela den nya arbetsmarknaden. Därför måste vi först se på hur hela arbetslivet och hela arbetsmarknaden nu förändras i en ganska snabb takt. Mats Kockberg är ledarskapskonsult och rekryterare. Han har jobbat med att headhunta och rekrytera personal i 30 år. Han ser några riktigt stora trender nu som påverkar allt, inklusive språket.
För det första är det att det krävs en mer internationell inriktning hos människorna och också en internationell erfarenhet. Det vill säga, först nu börjar Finland på riktigt bli en operativt internationell nation där företagen bedriver verksamhet utomlands, operativ verksamhet. Tidigare var det ju så att man skickade ut säljare som hade till uppgift att göra affärer. Men nu liksom, och det här ställer ju stora krav på individerna att kunna behärska språk och också kunna behärska mångkulturella olika sammanhang och omständigheter. Sen om man ser på vad som har fallit bort, så kan man väl säga att det är många branscher som redan tidigare har råkat ut för en stor strukturförändring. Jag tänker till exempel på banking. Att ännu om vi går 20 år tillbaka så var det ju säkert 10 000-tals flera anställda i banker än idag. Att där har liksom digitaliseringen, automatiseringen, robotiken, den kom in i ett mycket tidigt skede. Och nu håller vi på att se på följande skede. Att det är definitivt en sån sak. Sen så kan man säga ännu en sak som är viktig, och det är det att eftersom Finland internationaliseras, våra verksamheter internationaliseras, så måste det också finnas en beredskap hos folk att åka ut och klara sig i nya miljöer. Och på samma sätt ta in folk hit som ska kunna integreras i vårt samhälle och göra sitt bästa.
Från rekryteraren till utbildaren. Henrik Wolf har en lång och gedigen erfarenhet från att utbilda unga till arbetslivet, senast som rektor vid yrkeshögskolan Arkada. Också Wolf säger att det svenska i arbetslivet först måste sättas in i ett större perspektiv.
I dagens läge vet vi att när en student kommer till Arkada så har hon eller han ett 50-årigt arbetsliv framför sig. Och med den förändringstakt som vi lever i idag så vet vi att det instrumentella som vi idag kanske kan utbilda dem blir ganska snabbt obsolet. Utan vi måste lära studenterna att leva med den här förändringen och vara liksom kvalificerade att anpassa sig, ta till sig och också leda förändringen. Högskolans roll förändras i den bemärkelse att vi inte enbart står för den här grundutbildningen så småningom. Det här är kanske lite mer den riktning som Arkada ska gå, eller kommer sannolikt att gå i. Det vill säga att ett större ansvar för den här individens hela arbetsliv, så att säga. Att göra inspel i den här människans karriär under tiden från inträde till utträde ur arbetslivet.
En viktig del av frågan om språk och arbetsliv handlar ju förstås också om vilka nya yrken som kommer och vilka yrken som är på väg att försvinna. Henrik Wolf har jobbat så gott som hela sitt liv med att utveckla utbildningen för att passa en arbetsmarknad som förändras.
Det finns ju yrken som är bestående, innehållet förändras, men yrken som är bestående. Vi behöver fortsättningsvis hälsovård i det här landet, och det innehållet förändras, verksamheterna förändras, tekniken tar över ganska mycket där, men det kommer att behövas. Och jag tror ju att det är svårt att säga vad som kommer att behövas. Det vill säga att basfärdigheter kommer det att krävas. Alltså av individerna kommer det att behövas, krävas liksom först förmåga att förstå sin värld. Det är lätt att säga att digitaliseringskompetens och digitaliseringskunskap behövs. Men det behövs lika mycket en förmåga att förstå vad digitaliseringen betyder. När östeuropeiska, sovjetiska eller socialistiska systemet förföll så ansåg man ju allmänt att det berodde på att informationen, i dagens termer digitaliseringen, hade utvecklats så mycket att man inte kunde hålla ett helt folk så att säga utanför den informationen, och det uppstår ett intern omöjlighet att bibehålla ett sådant här totalitärt system. I dagens läge vet vi att det lika mycket innebär ett kraftigt hot mot demokratin. Att det finns liksom, allting har sin framsida och sin baksida, och det här gör att vi kräver, jag tror att vi i framtiden också behöver inte bara instrumentella kompetenser, jag tror att vi glömmer det i dagens debatt, vi behöver också bildning. Vi behöver förmåga att förstå, vi behöver basfärdigheter, språkkunskaper, matematik, men också historia, så att säga, bildning. Kekkonens kommentar om att läsa böcker, jag måste när någon frågar varför han är där, hur han har tid att läsa så mycket litteratur, så sa han att svara han väl ungefär så här, att det är en nödvändighet, att hur skulle jag annars förstå mitt folk.
Från utbildaren till forskaren. Charlotta Niemistö vid Hanken i Helsingfors forskar i arbetslivet, och speciellt i förhållande mellan jobbet och det övriga livet. Charlotta Niemistö ser en oroväckande trend som genomsyrar hela det nya arbetslivet.
Nå, helt sådär baserat på forskning, och i synnerhet när man tänker på när jobb, alltså om man nu går så mycket bak i tiden att man tänker att vi kan säga att vi är ett sådant här postindustrialiserat samhälle, och då betyder det ju att jobben har ändrat karaktär ganska mycket. Och då finns det liksom allt mer av de här så kallade expertjobben, och det minskar sen igen liksom andra branscher eller annan typ av jobb har minskat, och då ser vi liksom, om vi ser på vad forskningen säger om det här så kallade expertjobbet, så där är liksom olika aspekter. Där är det att det har blivit hektiskt, det är liksom hårdare takt, hårdare kultur, det finns krav om att man är anträffbar, så att säga 24/7 i vissa branscher, jo inte alla, men tidszoner har liksom tappat lite betydelse, och på det sättet så blir det liksom att man också får förväntas kanske vara kontinuerligt anträffbar. Och sen en sån sak som vi har konkret märkt i det här så kallade flexibla autonoma expertjobbet, att det väldigt lätt har tendensen att arbete glider in i fritiden och tar tid av familjen och fritiden. Den där flexibiliteten funkar tyvärr inte alltid åt andra hållet. Det skulle vara optimalt om det skulle göra så, men liksom, den förändringen har vi nu inte alltid kunnat tyvärr vittna om.
Budord nummer 7. Du ska inte underskatta svenskan i arbetslivet.
Forskaren säger alltså att karaktären på jobben har förändrats till att bli mer av typen expertjobb. Det leder till ett mer hektiskt tempo när förväntningen är att du ska vara anträffbar hela tiden. Utbildaren säger i sin tur att de nyutexaminerade måste leva med en konstant förändring. De kompetenser som förstärks är en förmåga att förstå världen och att vara förberedd på att byta inriktning och bransch. Rekryteraren ser i sin tur att jobben får en mer internationell inriktning, där bland annat förståelsen för andra länder och kulturer blir allt viktigare. Men vad betyder den här förändrade terrängen då för det svenska i arbetslivet? Mats Kockberg har alltså rekryterat personal till massvis av olika arbetsgivare inom olika branscher i 30 års tid. Han om någon ser konkret vilket marknadsvärde det svenska språket har.
Det har gått i perioder. Det var en period på 90-talet då den här internationaliseringen satt igång med försiktiga, korta, små steg. Då man insåg att i internationella verksamheter är det ganska naturligt att ha engelska som koncernspråk, också i Norden. Eftersom som ett steg i riktning mot Norden ofta är ett första steg sen ut i Europa och kanske ännu ytterligare ut i världen. Men ganska snart så insåg man att jo, man kan ha, och det kan vara effektivt att ha engelska som koncernspråk på möten, protokoll och dokument. Men sen när det kommer till umgänge, small talk, diskussioner, så har ju svenskans betydelse ökat. alldeles oerhört under de senaste 10 åren. Det kan jag säga liksom med handen på hjärtat. Jag har sett otaliga fall på det här. Där man måste kunna svenska i ett nordiskt sammanhang för att klara sig. Efter mötena i inofficiella diskussioner och det där, och kunna, för att kunna kommunicera med också sina kollegor i andra länder. Det sker på svenska. Jag vet, jag har stött på ett antal fall till exempel där vissa av våra kunder har med begärliga ögon tittat på möjligheter i norra Norge och i norra Sverige med husbyggnation och med gruvverksamhet. Man har åkt och tittat på det där och kommit underfund med att nej, det här klarar vi inte av. Vi kan förvisso tala engelska med de allra högsta cheferna där bland de lokala samarbetskumpanerna, men så fort det går ner till organisationen så måste du tala svenska och vi har inte den kompetensen, alltså får vi skippa den idén.
Hur ser du på svenskan som kompetens på den inhemska arbetsmarknaden nu?
Jag ser det som en viktig ingrediens i en CV. Och jag kan lägga fram bevis för det här, till exempel på det sättet att varje gång jag hör att något av våra företag ordnar kurser i svenska för sin personal, så blir det överbokade eller fullbokade. Och det tyder ju just på att man aktivt vill ha en färdighet att också klara sig på svenska i praktiken.
Mats Kockberg är med andra ord optimistisk. Speciellt den växande nordiska arbetsmarknaden gör att svenskan förblir ett riktigt trumfkort i arbetslivet. Men hur är det generellt då med finlandssvenskar i en rekryteringssituation? Hur hård är valutan?
No, den är nog ganska hård på det sättet att eftersom man uppskattar språkkunskaperna i allt högre grad, så blir det ju ett trumfkort på slutrakan i en rekrytering. Och sen finns det också en uppfattning, jag kan inte liksom alltid vara säker på om den alltid stämmer, men det finns en uppfattning bland många utlänningar, vi har många kunder från Sverige och Norge och Danmark och Tyskland och så vidare bort, som säger jo, det finns en viss skillnad mellan finlandssvenskar och de finskspråkiga. Och då anser man att de finlandssvenskar kanske är något mer öppna och sociala.
Från rekryteraren tillbaka till utbildaren. Henrik Wolf har som rektor skickat ut cirka 30 årskullar i arbetslivet, nu senast från Arkada. Han ser också en positiv utveckling för svenskan på arbetsmarknaden, men han varnar samtidigt för att det finns fallgropar.
Svenskan är bland annat en av de färdigheter som behövs för ur ett finskt perspektiv överlag på arbetsmarknaden, vilket ganska många nog de facto idag inser. Det här famösa språkförsöket, så dess öde är ju glädjande i och med att man uppenbarligen förstår det här, att svenskan är viktig. Men om vi sen tänker på den svenska högskolan, så blir det nog en uppgift för oss att fortsättningsvis stå för den högsta kvaliteten som vi kan ge i Finland. Och det kräver nog att vi blir tvungna att titta på relationerna inom det svenska högskolväsendet, tror jag, för att vi ska kunna leverera det på bästa möjliga sätt, det som vi inte ännu idag kan leverera.
Så egentligen, Henrik, säger du det, för att minoritetsspråket svenska i Finland ska vara gångbart, så måste minoritetsutbildningen vara snarast snäppe bättre än den utbildning som majoritetsmotsvarande erbjuder.
Jag tror att det är en uppgift som minoriteter har. De centrala frågorna, tidningarna och medierna måste vara bättre och utbildningen måste vara bättre. Det är ödesfrågorna gäller skolan och media.
Tillbaka till forskaren. Charlotta Niemistö vid Hanken i Helsingfors har bland annat forskat i de yngre generationerna och deras syn på arbetslivet. Hon har speciellt bekantat sig med generation Y, som är född i slutet på 1980-talet och senare. Det är den här generationen som nu har trätt in på arbetsmarknaden och som under de närmaste decennierna kommer att definiera det nya arbetslivet.
Den här unga generationen vill ju att de egna värderingarna går ihop med organisationens värderingar. Att det är svårt att representera någonting som man inte tror på. Och det är ju på det sättet fint om man tänker att vi vill liksom förbättra världen på något sätt. Så då kanske den unga generationen kan vara bättre på det än vad vi tidigare generationer har varit.
Kan man tala om att språk är en värdering?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, jag har inte forskat i det här. Nu kan jag bara ty mig till mitt hemlaboratorium och de unga människor som kretsar kring eller om jag menar på jobbet på Hanken, och de studerande jag kommer i kontakt med, de jag handleder eller undervisar. Språk är en värdering, och det är nog någonting som jag tror att i och med att vi har ett lite svalt, kanske om man vågar säga svalt i viss mån åtminstone språkklimat i Finland, så tycker jag nog att det har visat att det sen gör kanske frågan liksom ännu viktigare för den unga generationen, att för dem är språket viktigt, jätteviktigt.
Om värderingarna blir allt viktigare för de nya generationerna och språket är en värdering, så kommer vi tillbaka till den grundläggande frågan. Om den allmänna rådande inställningen till det svenska är positiv, så blir svenskan som en följd också viktig på den inhemska arbetsmarknaden. Och om den nya generationen generellt inte ser svenskan som någonting viktigt, ja, då är läget ett annat. Den här frågan hänger ihop med att finlandssvenskarna nu i stora mängder flyttar till Sverige för att bland annat jobba där. Men mera om den här delen av frågeställningen blir det i det följande budordet, alltså i budord nummer 8.